Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för den helige Mikaels dag. Så skriver profeten Moses i sin första bok, det 28 kapitlet och från den 10 versen. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, till solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig, inte dess jag har gjort vad jag har lovat. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats, och jag visste inte det. Han greps av fruktan och sa: Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och gjöt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett luft och sa: Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag rest till en stod ska bli ett Guds hus. Av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag ska vi tala om Jakobs dröm i Betel. Är det berättelsen om en av trons hjältar i Bibeln? Han är ju trots allt en av de tre patriarkerna vid sidan om sin far Isak och sin farfar Abraham. Eller är det berättelsen om någonting helt annat? Jakob är en viktig person i Bibeln och ett föredöme i många avseenden, men inte hittills. När vi kommer in i texten är Jakob någonting helt annat. Men han skulle förändras och förvandlas, och dagens text är, skulle man kunna säga, ett steg i denna process. Han föddes som barn nummer 2 i en tvillingfödsel. När Rebecka födde fram honom håller han om sin brors häl och får därför namnet Jakob, som betyder den som håller om hälen. Men ordet betyder också den som bedrar, eller bedragaren. Och detta senare skulle också prägla hans tidiga liv. När hans bror Esau en dag kommer hem trött och hungrig efter en dags jakt och Jakob finns där hemma med en gryta med linsoppa, så utnyttjar Jakob hungern hos sin bror för att få honom att avsäga sig förstfödslorätten. Och denna rätt, förstfödslorätten, betydde att den förstfödde sonen, alltså Esau, hade rätt till vissa saker. Dessa förstfödda var helgade åt Herren på ett speciellt sätt, som vi kan läsa om i andra Mosebok kapitel 13. Man kan ju tycka att Esau värderade sin förstfödslorätt ganska lågt. Men om din bror eller din syster kommer hem hungrig, tar du då betalt för ett mål mat? Att fresta sin bror på detta sätt och utnyttja hans hunger för egna syften, det är ju inget annat än svek och bedrägeri, eller hur? när hans far Isak är döende och dessutom halvblind, så passar Jakob på medan hans bror Esau är ute och jagar att förklä sig till Esau och lura till sig den välsignelse som Isak egentligen skulle ge Esau vid dödsbädden, hans broder. Tre gånger ljuger Jakob för sin far. Han förmår sin far Isak att uttala välsignelsen över honom, en välsignelse som inte gick att ta tillbaka. När brodern kommer tillbaka för sent för att få välsignelsen, säger Isak till Esau: din bror kom med svek och tog din välsignelse. Då sa Esau: heter han inte Jakob? Och nu har han betragit mig två gånger. Min förstfödslorätt har han tagit, och nu har han också tagit min välsignelse. När Esau säger: heter han inte Jakob? Så säger han alltså egentligen: heter han inte bedragaren? Esau blir rasande på sin bror och planerar att ta livet av honom. Och Jakob flyr därför i riktning mot Haran, där hans morbror Laban bodde. Och det är här vi kommer in i dagens text. Jakob är inte trons hjälte innan dagens text, utan en bedragare på flykt 80 mil hemifrån. Berättelsen om Jakob hittills, om hur han egentligen hade det med Gud, kan man ju sätta lite frågetecken kring. Så om vi läser om Jakob i detta tidiga skede, så talar han inte alls om Gud. Det står inte att han offrar eller ber till Gud. Och ni läser om berättelsen om Jakob hittills. Den enda gång som Jakob nämner Gud hittills, det är när han ljuger för sin far om varför han kom så tidigt med den tillagade killingen som han bjöd sin far på. Han säger till honom: Herren, din Gud, sände det i min väg. Din Gud, säger han till sin far Isak. Som om han själv inte hade en personlig relation till Gud. Nu är alltså Jakob bedragaren, ensam och på flykt. Ändå är Jakob den utvalde. Ja, innan han var född hade Gud sagt till hans mor att han var utvald. Skriften säger: innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Romarbrevet 9, vers 11. Kanske känns det för någon av oss som om Gud egentligen inte borde vilja ha någonting med mig att göra. För jag har ju rimligen inte varit eller är som man tänker sig ett Guds barn. Tänk då på Jakob. Om Gud vill ha med dig eller mig att göra, har inte med hur du ser ut, vem du är eller vad du har gjort. Det handlar helt och hållet om Guds nåd och kärlek. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten tills solen hade gått ner, och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på den, och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Vid om dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig, inte dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. Jakob har inte gjort sig förtjänt av Guds barmhärtighet. Men Gud kommer till honom helt oförtjänt. Han uppenbarar sin nåd och kärlek till honom fritt och för intet under natthimlen. Och samma sak var det ju med aposteln Paulus. Vad hade han gjort för att förtjäna Guds nåd och kärlek? Vad hade han gjort för att förtjäna Guds kallelse till frälsning, till omvändelse, till tro? Svar: ingenting. När Paulus rider iväg på vägen till Damaskus, så var inte hans längtan att få finna Gud eller finna Jesus. Hans uppdrag var att fängsla de kristna. När Kristus kom till honom, till Paulus, mötte honom i ett ljussken och fick honom att falla av hästen, och han kallade honom till sig. Hur illa det än ser ut i våra liv, låt oss aldrig tänka: Gud är nog inte till för sådana som mig. Det finns alltid värre exempel. Den botfärdige rövaren lyckades till och med tjäna ihop till ett dödsstraff innan han omvändes till tro på Kristus. När man vet att man har ljugit och bedragit, så upplever man ingen större närhet till Gud. Och Jakob upplever sig säkert under natthimlen som ensam och övergiven, både av Gud och människor. Hans mor befann sig 80 mil därifrån. Den profetiska drömmen visar hur verkligheten är. Mellan himmel och jord finns en förbindelse. Änglar stiger upp och ner längs en stege, ser Jakob, eller en trappa mellan himmel och jord. Det är så det ser ut. Böner stiger ständigt upp till Gud, och Gud sänder sina sändebud, änglar, till människor för beskydd och hjälp. Det ser vi inte. Vi ser inte det. Och därför är vi ofta bekymrade. Vi känner oss ensamma och övergivna. Bilden är en fantastisk tröst. Det är inte så tomt som det ser ut. I andevärlden, på ängel Mikaels dag, så får vi påminnas om att trappan eller stegen mellan himmel och jord är inte stängd. När vi känner oss ensamma och övergivna, låt oss tänka på Jakobs dröm. Det är full trafik mellan himmel och jord. Vi minns hur när arameerna hade omringat en stad där profeten Elisa och Israels kung befann sig, så blev profetens tjänare rädd. Vi läser att profeten sa till honom i andra konungabokens 6:e kapitel: frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Och tänk om vi fick se in i den osynliga världen, i det som våra fysiska ögon inte kan se, och se det andliga. Vilken tröst för Guds sanna barn att den himmelska världens alla mäktiga änglar står på vår sida. Och dessa får Jakob se. Jakobs stege handlar om Guds tröst. Att han är aktiv i den här världen, fast vi inte ser det med våra fysiska ögon. Dörren till hemmet i Israel var igenbommad för Jakob. Men himlens dörr står öppen. Gud sätter en stege mellan himmel och jord. Och vägen till himlen, vägen till himlen, handlar inte om oss. Handlar inte om våra ansträngningar. Gud har en väg till oss. Nya testamentet vittnar om att stegen till himlen är Kristus. Den är Kristus förklarar för Natanael. Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Johannes 1:51. Jag, säger Jesus, är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han blir vår väg till Gud, Jesus Kristus, Guds son. När han dör för våra synder och tar på sig vårt straff på korset. Genom honom är alla våra synder förlåtna. Vi är friköpta och rättfärdigförklarade. Därför är vägen till Gud öppen och fri. Och därför söker han oss hur långt vi än vilse vandrar. Människosonen, står det, har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Gud hade gett Adam löftet om en avkomma som skulle söndertrampa ormens huvud, alltså besegra den onde. Han hade lovat Jakobs farfar Abraham att genom hans släktlinje skulle en avkomma komma, genom vilken alla släkten skulle bli besignade. Och samma löfte hade han upprepat för Jakobs far Isak. Och idag får Jakob själv samma löfte. Genom din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och avkomman, vem är det? Det är Jesus Kristus, född i Betlehem. Välsignelsen i Kristus handlar om att vi är frikända inför Gud och äger full förlåtelse genom hans blod på korset. Vi är Guds barn genom tron. Och är vi Guds barn så har vi evigt liv, gemenskap med Gud och fritt tillträde till himlen. Budskapet om välsignelsen i avkomman, det är nådens evangelium. Liksom budskapet om en förbindelse mellan himmel och jord, en stege, också är ett evangelium. Ett glatt budskap om att Gud överbryggt klyftan mellan himmel och jord. Det är det glada budskapet om Guds nåd, som har kraften att inte bara styrka och trösta, utan också upprätta och förändra syndiga, vilsna och förskrämda människor. Jakob blir idag en förändrad person. Jakob vaknar upp ur sömnen, sa han: Herren är verkligen på denna plats, och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning, och här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stol och gjöt olja över den, och han kallade platsen Betel. Tidigare hade denna stad hetat Lus. Jakob gav ett luft och sa: om Gud är med mig och bevarar mig under en resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud, och stenen som jag rest till en stod ska bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Gud hade talat till Jakob. Det räcker för att Jakob skulle inse att platsen var helig och värd att kallas Guds hus. Om en plats är värd att kallas Guds hus, handlar det alltså inte primärt om hur många kyrkoorglar man har, hur stor kör man har, hur många målningar som finns i kyrkan, hur stort marmoraltare man har, eller hur vacker fasad eller spira en kyrka har. Guds hus är där Gud kommer i beröring med människor. Och Gud kommer i beröring med människor idag genom sin röst. Precis som han kom i beröring med Jakob genom sin röst, genom sitt tal. Genom evangelium i ord och sakrament. Där evangeliet förkunnas och där sakramenten förvaltas, där är en helig plats. Där är Guds hus. Senare byggdes det på platsen verkligen ett Guds tempel. ett vackert tempel på den plats som av Jakob uppkallades Betel. Och det var säkert ett vackert tempel med tusentals besökare med leviter klädda i linnedräkter besmyckade med ädelstenar. Men i dagens text är Betel, Guds hus, en helig plats med endast en gudstjänstbesökare. Och huset har bara en grundsten, stenen som Jakob hade haft som huvudkudde. Det är ett Guds hus och en helig plats där Gud träder i förbindelse med människan. Låt oss inte förakta våra enkla kyrkorum som vi befinner oss här i Backa kulturhus. Även om dessa rum är enkla och vi imponerar inte med stora skaror, så bör vi med Jakob falla ner i vördnad vid det platser Gud använder för att träda i förbindelse med oss. Gud förenar oss genom det heliga dopet. Han förenar sig med oss genom dopet. I dopet blir vi ett med Jesu Kristi döda uppståndelse. Och Kristus har i nattvarden kommit till oss från himlen med sin sanna kropp och sin sanna blod. Våra ögon ser bara brödet och vinet, men genom tron vet vi att Kristus är närvarande. När psalmförfattaren Löe diktar är det som om den jordiska slöjan för hans ögon har tagits bort. Så att han precis som Jakob ser det som man bara ser med de himmelska ögonen. Han skriver: se, öppen står nu himlens pärleport kring Guds och Lammets tron. De frälstas kör besjunger vad han gjort till harpoklangers ton. Från himla helgedomen vid änglars lovsångs ljud. Nu ner till jorden kommer vår Herre och vår Gud. Med Herrens ord, min kropp, mitt blod det är, välsignas bröd och vin. Så ofta som vi gör som Herren lär, förkunnar vi hans död. Och nåd som ej kan mätas vid altarbordets fest. Hans kropp och blod får ätas och drickas av vår gäst. Ett jordiskt öga ej förmår att se det cherubim, alltså det änglar, som här för Herren skylande sitt anlete i vördnad faller ner. Nedbruten medelbalken som skilde Herren himmeljord i brödet och i kalken på Herrens nattvardsbord. I nattvarden står himlens dörr öppen för syndare. Här bjuder han den ensamme, den plågade och den misslyckade sin gemenskap genom löftesorden och genom sakramentet. På samma sätt som Gud talade till Jakob i natten i Betel, så talar Gud till oss genom bibeltexterna i gudstjänsten och genom Guds ords predikan i gudstjänsten. Varför skulle vi då inte med Jakob utbrista: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himlens port. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för att idag har påmint oss om berättelsen om Jakobs dröm i Betel. Tack för att du för fallna syndare visar hur förbindelsen mellan himmel och jord är öppen genom evangelium i ord och sakrament. Bevara i vår mitt dessa mäktiga medel för att styrka och upprätta vår tro. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.